Barnaskap började vi att titta lite grann på igår kväll. Vad vill det säga att vara barn? Och då uppehöll vi oss mest vid Johannes första kapitel att åt var och en som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. De som tror på hans namn, det som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Du blir född till din jordiska varelse genom dina föräldrars initiativ och inte genom ditt eget. Och du blir född på nytt genom din himmelske faders initiativ och inte genom ditt eget. Även om det kändes som om det var du som kom på idén, så var det han som kom på idén. Det är ju bra. Nu ska vi titta på några andra texter. Matteus 18 till en början. De första fem verserna där. Matteus 18. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket, och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Jaha, Jesus säger att om ni inte blir barn så kommer ni inte in i himmelriket. Alltså ska vi vara barn. Då slår vi upp i Efesierbrevet 4 och läser den 14 versen. Efesierbrevet 4 och 14. Vi skall inte längre vara barn, står det där. Halleluja. Så Bibeln kan ju alltid göras som ett stort smörgåsbord där var och en tar för sig precis de anrättningar som man själv vill. Den som vill satsa på barnaskap läser Matteus 18, och den som inte vill satsa på barnaskap läser Efesierbrevet 4. Så kan var och en bli salig på sin fason, och det är ju ofta så som vi bedriver kristendom tyvärr. Vi driver det ena eller det andra med hjälp av några bibelcitat. Obekymrade om att det finns alltid mer information att hämta i varje ämne. Och att det gäller för oss att se helheten bakom de enskilda bibelorden. Summan av ditt ord är sanning. På ena stället ska vi vara barn och på andra stället ska vi inte vara barn. Vi går tillbaka till Matteus, till 11 och 25. Matteus 11 och 25. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Vi jämför med Hebreerbrevet 5. Där vi börjar läsa i 11 versen. Hebreerbrevet 5 och 11. Vi läser till och med 6 och 3. Om detta finns mycket att säga, men det är svårt att få er att förstå det, eftersom ni har blivit tröga att lyssna. Ni borde vid det här laget själva vara lärare, men istället behöver ni nu på nytt någon som lär er de första grunderna i Guds ord. Ni har återgått till att behöva mjölk istället för fast föda. Och Så den som lever på mjölk är ett spädbarn och kan inte fatta en undervisning om rättfärdighet. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som träget har övat upp sina sinnen till att skilja mellan gott och ont. Låt oss därför inte uppehålla oss vid det man först får lära sig om Kristus, utan gå vidare till det som är avsett för vuxna. Vi kan inte börja om med grunderna, omvändelse från döda gärningar, tron på Gud och läran om dop och handpåläggning, om det dödas uppståndelse och evigdom. Nej, med Guds tillåtelse går vi vidare. I det ena fallet så säger alltså Jesus, man måste vara barn för att någonting ska uppenbaras för en. De stora sanningarna kan bara ett barn begripa. Ju vuxnare man blir, desto sämre ligger man till. Till sist begriper man inte någonting. Och i Hebreerbrevet får vi lära oss att ni begriper ju ingenting för ni är ju barn. Och man tycker det att nej, nu går det för långt. Nu, det får ju vara det ena eller det andra. Det kan ju inte vara bägge delarna. Jo, det kan det. Halleluja, det kan. Och det kan vi lätt tänka på om vi går till vår vardagliga erfarenhet och vårt vardagliga språkbruk. Ty det finns ett sant barnaskap och det finns ett falskt barnaskap. Vi antar att du träffar en 60-åring som är totalt oförmögen att ta hand om sig själv. Han måste skötas och vårdas och han kan inte ens koka tevatten. Man måste göra allt. Vad säger man om honom? Ja, han är ju som ett barn, eller hur? Ja, det är han. Men man talar inte om barnaskap när det gäller denne outvecklade 60-åring, utan man säger att han är barnslig. Det kan alltså finnas ett sant barnaskap. Om vi tänker oss en person i motsvarande ålder som har en väldig förmåga att lyssna till andra, ta in, bedöma, bearbeta och faktiskt ändra ståndpunkt om han kan få ett gott sakskäl. Då säger man, ja, den där, han är visserligen 60 bast, men han är ju faktiskt inte förstelnad på något sätt. Han är ju inte rigid och hopplös och inbanad och igensnöad och vad vi brukar använda för uttryck. Utan det var ju en väldigt ungdomlig figur. Ja visst, han är som barn. Läraktig. Och vi ska inte låta oss förvirras av att det här uttrycket barn nu används i båda betydelserna i skriften. Vi är fullt välkomna att tänka efter vad som menas och jämföra med vår högst vardagliga erfarenhet. Det finns ett sant och ett gott barnaskap och det finns ett som inte är gott. Och skriften betygar också detta. Vi ska titta i första Korinthierbrevet 14. Och där ska vi läsa den 20:e versen. Första kor 14:20. Bröder, var inte barn till förståndet. Nej, var barn i fråga om allt ont och fullvuxna till förståndet. Om vi på nytt tänker på den här 60-åringen som i och för sig väl skulle kunna ta hand om sig själv och faktiskt både koka tevatten och dammsuga sitt eget golv och så vidare. Men som av någon outgrundlig anledning föredrar att någon annan gör det där. Han är ju vuxen så att säga i fråga om allt ont. Om vi nu förutsätter att han faktiskt hade haft möjligheten. Vi talar inte om handikappade människor nu. Utan vi talar om en som lider av latmask. För att uttrycka det på lite burdus svenska. Det kan man ju göra. Det kan vi allihopa drabbas av ibland. Men man kan ju lida kroniskt av det här. Det är ju inte det barnaskapet vi är ute efter. Utan vi är ute efter att Gud uppenbarar sig själv och sitt rike för dem som är barn i fråga om allt ont. Och när Jesus säger nu till lärjungarna så här att om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni aldrig in i himmelriket. Varför säger han så? Jo, därför att de ställer den urgamla, eviga, tjatiga frågan vem är störst i himmelriket? När himmelriket inte går ut på att vara störst. Himmelriket är ju inte ett rike där jag ställer frågor om mig själv. Utan himmelriket är den plats där jag är fri till att tänka på andra istället för att tänka på mig själv. Alla tänker på sig, det är bara jag som tänker på mig som det brukar heta. Det är ju denna värld. Jag har en liten sån här dröm eller lustig tankelek från fackföreningsvärlden. Tänk dig att metallarbetarna förhandlade om sköterskornas löner. Och sköterskorna förhandlade om, vad ska vi säga, lastbilschaufförernas löner. Och lastbilschaufförerna förhandlade om direktörernas löner och så vidare. Och alla var på hugget. Alla skulle verkligen driva fram nu. Vad intressant. Alltså bara med den lilla skillnaden skulle vi få ett totalt annorlunda samhälle. För nu är det alla tänker på sig. Undra att det blir som det gör. Vem är störst i himmelriket? Jesus sätter fram ett barn. Ty barnet, så länge barnet är vad vi brukar kalla omedvetet, är inte så hemskt intresserad av hur gör jag mig? Hur uppfattas nu jag? Och vem är nu jag? Och vad har nu jag för identitet? Och jag och jag. Jag minns när min dotter kom i trotsåldern. Det gjorde hon då vid 2,5 år ungefär och det höll på till 11. Det signalerades genom att hon blev så oerhört medveten om sig själv. Jag och jag satt hon i matbordet en morgon och sa det. Det var liksom signalen. Men dessförinnan är ju barnet omedvetet. Det vi kallar trotsåldern är ju en början då nu människan plötsligt börjar se på sig själv. Och det är kanske oundvikligt i denna värld. Jag vill inte påstå att det här är inte ett stadium som vi kanske måste igenom. Men det hägrande målet är kanske att till sist komma tillbaka till utgångspunkten, lustigt nog, fast i en mognare variant. Att till sist kunna släppa hela frågan därför att den visade sig djupa sett vara felställd. Vi kan också titta i Romarbrevet 16 och 19. Er lydnad har dock blivit känd överallt. Därför gläder jag mig över er. Och önskar bara att ni ska vara kunniga i allt gott och obesmittade av allt ont. Det finns ett växande i det som är sunt och riktigt. Och det finns en obesmittelse av ett annat växande. Ett som bara leder på villovägar. Och jag nämnde igår, och jag nämner det gärna igen, det jag kallar Johannes döparens regel. Därför det är innefattar i en enda mening hela helgelsens mål och innehåll egentligen. Det är som sig bör att han växer till och jag förminskas. Vi möter många människor, många kristna, som har förminskats och blivit så små. Men de har ingen stor Gud, och då händer ingenting. Ibland möter vi människor som har en jättestor Gud, kolossal, men de är nästan lika stora de också. Det är liksom bara ett tuppfjät som skiljer, någon centimeter högst upp så att säga. Det blir inte heller bra. Det upptäcker man ganska snart. I det förra fallet, de som är små men har en liten Gud, de blir passiva och självupptagna. Och de som har en jättestor Gud och är nästan lika stora själva, de blir aktiva och självupptagna. Det är som sig bör att han växer till och jag förminskas. Ödmjukhet är en väldigt intressant egenskap. Därför att den är så otroligt sällsynt. Ödmjukhet blandar vi envist ihop med självfördömelse. Och det är inte alls samma sak. Jesus säger, lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Och han gick inte ständigt och gnisslade tänder och sa, jag är så dålig. Alltså ödmjukhet något helt annat. En ödmjuk människa är liten och handlingskraftig. Ibland har vi egendomliga föreställningar om vad det vill säga att vara modig. Modig, det har vi för oss att det är när man har vuxit så till en grad så att all rädsla är som bortblåst. Man är kemiskt fri från alla upplevelser av rädsla. Utan man liksom bara forsar rakt inom skogen som en pansarvagn i stort sett. Knäcker trän och buskar när man går fram. Då är man modig. Men det tror jag inte är en biblisk bild. Den stämmer inte med Jesus i Getsemane. Han är modig, inte därför att han ingenting känner, utan därför att han känner allt och går ändå. Det är modigt. Det är ju inte modigt att kasta sig ut i den ena eller andra farligheten om man ingenting känner. Det är inte modigt. Men att vara modig, det är att känna allt och gå ändå. Och ibland när vi talar om frimodighet så tror jag att vi blandar ihop korten. Jag skulle vilja växa. Man tänker då att om jag liksom bara drogs ut lite här mera på, i alla dimensioner och blev lite större och lite starkare. Då skulle jag inte känna något och då skulle jag gå. Men i Guds rike, där växer man genom att bli mindre. Det är det intressanta med Guds rike. Det mesta är ju lite upp och ner i Guds rike, eller ner och upp, eller hur vi vill säga. Det är ju vår tillvaro som är upp och ner egentligen. Vi går med fötterna i vädret. Men i Guds rike, där växer man ju genom att bli liten. Nu lever inte mer jag, säger Paulus. Ja, då har jag ju blivit så lite man kan bli. Va? Och det finns en annan frimodighet, menar jag. Än där man får säga, herre, jag känner mig väldigt liten inför den här uppgiften. Men om du puttar på mig så går jag ändå. Om du bär mig så går jag ändå. Du är ju stor nog för oss bägge. Hjälp mig att ha min frimodighet i det att du är stor. Även om jag är liten och mycket plågsamt känner av min litenhet. Alltså när vi talar om barnaskap nu i en sund biblisk mening. Så handlar det om en förmåga till läraktighet egentligen. Att vara prestigelös när det gäller sanningen. Man möter ibland människor som har kärlek till sanningen. Inte på det där hårda, lagiska viset. De har egentligen inte kärlek till sanningen utan de är bara principryttare. Men en som har verklig kärlek till sanningen har inga pluggar i öronen. Utan är intresserad av sanningen också om det kostar någonting i ens eget liv. Och det är barnaskap. Och Bibeln talar mycket om den sortens barnaskap. Vi ska gå till Gamla testamentet, till Ordspråksboken. Till det andra kapitlet där. Och så ska vi läsa ett rätt så långt avsnitt. Jag läser till och med vers 15 ifrån början. Ordspråksboken 2. Min son, om du tar emot mina ord och gömmer mina bud inom dig, så att du låter ditt öra lyssna till visheten och böjer ditt hjärta till klokheten. Ja, om du ropar efter förståndet och höjer din röst för att kalla på klokheten. Om du söker efter henne som efter silver och letar efter henne som efter en skatt, då ska du förstå Herrens fruktan och Guds kunskap ska du då finna. Ty Herren är den som ger vishet och från hans mun kommer kunskap och förstånd. Åt det rediga förvarar han sällhet. Han är en sköld för dem som vandrar i ostrafflighet. Ty han beskyddar det rättas stigar och sina frommas väg bevarar han. Då ska du förstå rättfärdighet och rätt och redlighet, ja det godas alla vägar. Ty visheten ska dra in i ditt hjärta och kunskapen kännas ljuvlig för din själ. Eftertänksamheten ska vaka över dig, klokheten ska beskydda dig. Så ska hon rädda dig från det ondas väg, från män som talar vad orätt är. Från dem som har övergivit det rättas stigar för att färdas på mörkrets vägar. Från dem som gläds att göra ont och fröjdar sig åt ondskans falska väsen. Från dem som går på krokiga stigar och vandrar på förvända vägar. Här finns en längtan. En hunger. Det här är nu en far som talar till sin son. Och så säger han: Jag skulle vilja ge dig livets hemlighet. Längta efter sanningen. Längta inte efter det som lönar sig, utan längta efter det som är sant. Det finns mycket som lönar sig för stunden, men som kostar skjortan på lite längre sikt. Lär dig att längta efter det som är sant, ty det som är sant är också evigt. Sanningen upplever inga konjunkturer. Sanning är sanning. Och det är det enda som har evighetsvärde, så är det ju sanning. Var ständigt nyfiken på vad som är sant i livet. Ständigt lyssnande. Ständigt beredd att om någon annan har upptäckt mer om sanningen, låt dig korrigeras. Låt dig informeras. Det här handlar inte om att vi ska gå in i något auktoritärt system där någon ställer sig upp och säger: jag har hela sanningen och nu ska ni bara göra som jag säger. Utan det handlar om att längta efter sanningen och liksom provsmaka den. Överallt smaka och se att Herren är god. Och att lära sig känna igen smaken på sanningen. Och att ta till sig sanningen och gallra bort det andra. Det är en stor del av livets konst här. Ty, icke mot sanningen förmår vi något. Allenast för sanningen. Ibland glömmer vi bort det där. Vi satt vid kaffebordet i morse och pratade om det här med att så väldigt mycket ekumenik handlar om att förtiga sanningen. Nu ska vi bli så ett genom att aldrig tala om vad som är sant. Hur ska det kunna gå till? Kärleken har sin glädje i sanningen. Vi kan väl i all sin dag vara så pass mycket ett så vi istället kan prata med varandra om vad som är sant. Det kan väl inte vara alldeles orimligt. Det måste ju ändå vara målet. Att vi kan vara så pass förenade i Guds heliga ande att vi kan våga lyssna på varandra. Det måste vara målet. Jag kan inte tänka mig något annat. Det är barnaskap. Jag har inget att försvara. Ett barn har ju den lustiga egenskapen att det är ju i princip egendomslöst. Det är ju först i det yttersta av dessa tider som man kan skriva över hela firman och bungaloven i Schweiz och så vidare på ungarna för att slippa skatt. Men på Jesu tid så var ju barnen egendomslösa och hade inget att försvara. Och det är också en poäng med Guds rike det här. Att vi kan ställa fram oss själva inför varandra utan något att försvara därför att vi egentligen inte har något. Vad har du som du inte har fått som en gåva? Och om du har fått det, varför skryter du då som Paulus skriver? Ja, men det behöver vi inte göra. Vi kan vara som barn. Ty när vi är det, då kan kärleken till sanningen få blomma. Och då är Gud där. Han fördöljer sig för de visa och kloka, men uppenbara för dem som är som barn. Vi tittar också i Ordspråksboken 12 och läser första versen där. Den som älskar tuktan, han älskar kunskap. Men oförnuftig är den som hatar tillrättavisning. Att älska tuktan. Det har inget med självplågeri att göra. Överhuvudtaget har vi en väldigt sned och konstig bild av vad tuktan är för någonting. Skriften talar mycket om vårt behov av att fostras och tuktas. Det är ju en del av barnaskapet. Och här uppmanas vi att vara barn livet ut. Att söka korrigering. Att söka fostran. Och det kan vi lätt förstå det här. Att när den dag kommer då vi inte älskar tuktan utan avskyr tuktan, då pluggar öronen igen. Då börjar vi värja oss för varandra. Då ska vi till varje pris få rätt. Men den som älskar tuktan och så kommer någon och säger att jag har fått klart för mig att det är så och så och inte så och så. Jaha du. Jag ska tänka på det. Och så får man dra sig tillbaka och smälta maten. Och tänka igenom. Pröva. Till sist kommer man fram till att det var inte dumt. Det ska jag komma ihåg. Jag ska införliva det med min egen personlighet. Han hade sett något som jag inte hade sett. Jag älskar tuktan. Jag har kärlek till sanningen. Jag längtar efter att få se mer av vad som är sant. I denna förvirrande värld av av lögner och förfalskningar och efterapningar. Vad är det nu som är äkta i allt det här? Det är det jag vill ta in. Om det också ska ske genom detta att någon kommer och säger till mig att käre vän, du hade fel där. Det har jag lite svårt att se idag, men jag ska komma ihåg vad du säger och tänka på det. Får vi se det kanske klarna. Jag tycker nog att jag har rätt, men jag ska inte förhasta mig med detta, utan säger du att jag har fel så ska jag ändå lyssna på dig och jobba lite mer med den här frågan. Det kan hända att det här finns mer än vad jag har tänkt på. Att vara barn. Vi ska titta i Efesiebrevet i det sjätte kapitlet. Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull. Det är er skyldighet. Visa aktning för din far och din mor. Det är det första bud som följs av ett löfte. För att det ska gå dig väl och du ska få leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja. Den fjärde versen är ju intressant. Det påstås ibland att det var Freud som upptäckte barndomens betydelse för den vuxna människans psykiska liv. Pyttsan heller. Paulus visste om det 2000 år tidigare. Inget är nytt under solen. Men sen har vi det här budet med att barnen ska hedra sin fader och sin moder, som det står i Gamla testamentet. Hutlöst omodernt, säger vi. Totalt förlegat. Reaktionärt, omöjligt, löjligt, farligt. Omdömena har haglat. Lustigt nog är det ju så att ju mer vi har avskaffat det här budet, desto sämre mår folk. Och det är konstigt. Visst inte, säger Paulus, för han visste mer än Freud. Det här är ett bud med ett löfte, säger han. Det är givet av omsorg om barnen och inte av omsorg om föräldrarna. Hedra din fader och din moder på det att de må kunna leva loppan som de vill och strunta i ungarna. Nej, det säger ju inte Paulus, det säger inte Gud heller. Utan på det att det må gå dig väl. I ett annat tillfälle så vet du att Jesus säger att om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Inte räcker man en skorpion till sina barn när de ber om en fisk. Detta med att hedra sin fader och sin moder har inte alls att göra med att förklara att de är perfekta. Ty det skulle vara en för Bibeln totalt främmande tanke. Att förklara någon människa för perfekt. Utan det är trots allt tänkt som någonting som ska fungera i ofullkomlighetens och syndens värld. Vi kan lätt förstå det här om vi vänder på biffen. Jag brukar alltid vända på stekar för att se hur de ser ut på andra sidan. Därför att idag är det väldigt många krafter i rörelse som sätter upp barnen mot föräldrarna. Som kåsören Cello skrev i ett kåseri någon gång på 50-talet. Han hade hört en av sina barn säga till ett av sina syskon. Bry dig inte om farsan, han består till 70% av vatten. Och det finns någonting i tiden som sätter upp barnen mot föräldrarna. Och får barnen nästan att ringakta sina föräldrar. Och du vet hur det var när Jesus kom till Nazaret. Det var inte det att man inte trodde på hans vishet. Det var inte det att man inte trodde på underverken. Var har han fått denna vishet ifrån, säger han.
Och alla dessa kraftgärningar. Och ändå står det, han kunde där inte göra några underverk. Kunde. Varför det? Jo, det ringaktade honom. För det står att de gjorde. En profet blir inte ringaktad någon annanstans än i sin egen stad, säger han. Det räckte. Det betyder så här, att om du ska kunna ge mig en god impuls så att den verkligen bär god frukt i mig, så måste jag respektera dig när du ger mig den. Om du alltså kommer och har upptäckt ett stycke av sanningen, någonting fint, och du vill ge det till mig, inte för att dänga mig i huvudet och kasta ut mig genom fönstret, utan du vill det faktiskt därför att du har omsorg om mig och mitt liv. Så kanske jag sätter mig på mina höga hästar och tycker att ja, den där fjanten har ju inget att lära mig. Du kommer i en god avsikt med ett gott stycke välsignelse. Och det har ingen ingång i mig. Därför att jag inte respekterar dig som människa. Det är så här att det finns ingen förälder som kan ge sina barn allt. Många föräldrar dignar idag under någon sorts föräldraperfektionism. Att man måste alltid vara den snälla, alltid vara den trevliga, alltid vara på allt sätt prydlig inifrån och ut och rar och perfekt. Annars måste ens barn gå i terapi i 20 år när de blir vuxna. Många har det här som en giljotin över huvudet. Så är det ju inte, tack och lov. Vi är ju människor och fullt tillåtna att vara människor. Men Gud kan ändå förmedla mycket gott genom ofullkomliga människor, ofullkomliga föräldrar. Det är bara det, det finns en blockering som ingenting i världen kan övervinna. Och det är ringaktning. Om du tar barnen och pumpar upp dem med förakt mot föräldrarna, så spelar det ingen roll vad gott föräldrarna öser över barnen. Det kommer ändå inte att bära god frukt. Jag måste på något sätt ha det här barnaskapet som innebär att jag älskar tuktan, som det står i ordspråksboken. Vilket inte betyder att jag har någon sorts sjuklig masochistisk längtan efter stryk och allmän förnedring. Utan att jag egentligen längtar efter att få de impulser som kan få mitt eget liv att mogna till sanning. Vi ska gå till första Korinthierbrevet. Det 5:e och 6:e kapitlet ska vi spana lite i det. Och se på en lustig konsekvens av det här. En som kristenheten alltid har haft svårt att hålla i sikte. När Paulus kom till Korint så hade han ett underbart evangelium med sig. Och det är det som står i 6:e kapitlets 12:e vers. Allt är tillåtet för mig. Det är ju ett underbart evangelium. Jag står inte längre under lagen, allt är tillåtet. Det är ju fantastiskt. Jippi, allt är tillåtet. Så måste det ju vara om frälsningen innebär att vi är fria från ansvar, du och jag. Kristus har tagit ansvaret. Det finns ingen dom, det finns ingen fördömelse, det finns inget straff, det finns ingen förkastelse. Wow! Så stor är ju frälsningen. Och detta förkunnar Paulus frimodigt i Korint. Allt är tillåtet. Allt är lovligt. Kyrkofadern Augustinus lär ha uttryckt samma sak så här, för att vi ska upptäcka vad det handlar om. Han säger: älska Gud och gör vad du vill. Det är livet. Älska Gud och gör vad du vill. Därför när jag älskar Gud, då vill jag inte alla möjliga konstiga saker. Jag vill inte spränga halva världen i luften om jag älskar Gud. Jag vill inte sparka min fru på smalbenen om jag älskar Gud. Älska Gud och gör vad du vill. Det är frihet. Allt är lovligt. Men i samma ögonblick som han säger det, eller ja, inte i samma ögonblick, men i församlingen här, så har ju detta hänt nu som står i början av femte kapitlet, att det förekommer otukt bland er, till och med sådan otukt som inte finns ens bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Och summan av kardemumman blir nu här att den personen ska uteslutas ur församlingen. Och nu tycker man: nej, Paulus, du är hopplös. Du får bestämma dig för hur du ska ha det. Antingen är allting lovligt eller också är allting inte lovligt. Antingen är det nåden som gäller, och då får vi aldrig lov att vara dömande. Vi får aldrig lov att vara dömande. Eller också så är det inte nåden som gäller, och det här springer du och knäpper folk på näsan och säger: så där får de inte leva. Du är lagisk, kär Paulus. Ja, hur är det med Paulus? Är han lagisk eller är han nådisk? Jo, du förstår att det fungerar så här. Att vi är fria från ansvar i den stunden vi längtar efter tuktan. Den människa som Gud vill ställa fram inför sig är en person som är som ett barn. Och barnet är störst i Guds rike. Och barnet står inför Gud och säger: Herre, lär mig sanningens väg. Herre, visa mig. Herre, undervisa mig. Jag längtar efter dina rådslut. Jag längtar efter dina tankar. Herre, hjälp mig att se vad som är sant. Vad som är rätt, gott och välbehagligt och fullkomligt. Ty den människa som har den längtan kan man utan vidare förklara för ansvarsfri. Någon påminner mig också vid morgonkaffet här att jag citerade en gång en kvinna i församlingen jag tillhör. Hon är rådman och har varit domare i många år. Och en gång när jag talade om detta med att vi är fria från ansvar, så kom hon fram efteråt och sa: kom ihåg, Sven, att det är skillnad på att vara ansvarsfri och att vara ansvarslös. Det är perfekt. Ansvarslös är jag om jag liksom bara säger: allt är lovligt, så här kan vi bara tuta och köra. Jag behöver inte höra på någon, utan nu bara forsar vi iväg. Det är ansvarslös. Men om jag är som ett barn, då finns hos mig medvetandet om jag kan inte forsa iväg. Jag har helt enkelt inte kompetensen att göra det. Men visa mig, Herre, din väg. Steg för steg, stycke för stycke. Och låt mig hela tiden komma ihåg att min kunskap är ett styckverk. Att jag själv är en fattig, syndig människa med synd född, som i alla mina livsdagar på mångfaldigt sätt har brutit emot dig. Det är inte farligt att säga så, för det är faktiskt sant. Ibland så förbjuds den typen av bekännelse bara därför man ska ha folk på benen. Det ska inte behövas. Har jag en stor Gud kan jag mycket väl säga också sådana saker, därför att också det är sant. Jag är förklarad rättfärdig. Jag kommer till himlen. Herrens ande bor i mig. Men det är inte farligt att bli påmind om sin litenhet. Det kan också vara nyttigt. Därför att då föds det barnaskap som gör att jag både kan vara frimodig eftersom jag är ansvarsfri och samtidigt söka tuktan så att jag inte blir ansvarslös. Och i detta kan jag växa hela livet. Också när det blir gamla skjuta det skott, det frodas och grönska. Ja visst, tacka för det. Du blir aldrig färdig med sanningen. Det finns inte en chans. Fullärd blir du aldrig. Livet är stort och rikt och fantastiskt. Det finns alltid nya saker att upptäcka. Och i detta får vi växa och mogna tillsammans med Herren. Och vi har ju en fiende som väl vet att om han bara får plocka barnaskapet av oss så spårar vi ur. Och det är ju väldigt lätt att göra. Det är nästan alltid så som väckelse dör. Först är det barnaskap och det är härligt och det är ljuvligt och det är stort. Och så kommer djävulen och säger att ja, det var ju fint det här, men det kan ju bli bättre. Om ni får växa lite grann här och liksom lära er nu hur man gör väckelse så kommer det bli ännu bättre, säger han. Ja visst, säger vi. Oh, det är en fantastisk grej. Och så nappar vi på det så väcker sen slut. Det har funkat fantastiskt bra i alla generationer. Vi lär oss aldrig det här. Och vi kan se ett annat exempel. Vi går till Saltaren 8. Saltaren 8 och 3. Av barns och dibarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull för att nedslå fienden och den hämndgirige. Det är säkert ett ord som innehåller många delar av den stora verkligheten. Men ett fragment kan vi säkert lyfta ut och tala om tungotalet. Ibland när man ska be för kristna som längtar efter tungotalets gåva så blir de stela som pinnar. Det är ibland nästan svårare än att be om helande eller vad som helst. De blir så här. Så tänker de, åh, nu måste det bli rätt, nu måste det bli rätt, nu måste det bli rätt. Sitter de så stela så det kommer inte ett ljud över läpparna på dem. I all rädsla för att de ska göra fel. Och det här, det liknas ju alltså, kan liknas vid ett spädbarns joller. Över pappa som lutar sig ner över korgen så här och tittar på gullungen som ligger där. Ligger ungen och säger. Och har ingen aning om han gör rätt eller fel därför att han är totalt borta för den frågan. Så ibland brukar jag, när jag blir ombedd att be för folk som längtar efter tungotalets gåva, så brukar jag säga så här: Herre, överraska den här människan i en situation där han absolut inte tänker på tungotal. Så ber jag att du kommer över honom och att det får lossna. Ibland har jag sett härliga svar på den bönen. Det kan behövas i en kultur där vi är så vuxna så vuxna. För det ligger ju någonting i det här att om det är Gud så kan ju inte du göra fel. Du kan få jollra lite inför din himmelske far om du tänker på pappa och inte på dig själv. Det gör ju ungen i vaggan, han tänker på pappa. Och det kommer det där stora runda ansiktet som ser så trevligt ut. Säger ungen då och så säger pappa, åh, det är ju fantastiskt. Har ni hört vad det bandspelar? Ni måste spela in det. Men så står det också så här. Av barns och dibarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull för att nedslå fienden och den hämndgirige. Och ibland möter man människor som talar mycket i tungor. Men när man lär känna dem och deras tungotal, så förstår man att de talar egentligen inte till sin far i himlen. Utan vad det hela går ut på, det är att djävulen ska tjuvlyssna. Och då brukar deras tungotal inte låta som barnajoller längre. Utan det får mera karaktären av... Så här brukar det låta. Som en stenkross som håller på att gå sönder. Vad har hänt då? Jo, de har blivit vuxna. Nu ska vi nedslå fienden och den hämndgirige. Nu ska vi verkligen gå ut och stampa ner. Ja, men det är ju inga dibarn då. Det förunderliga med det här barnajollret är ju att det har en kraft som det här vuxna stenkrossandet aldrig kan få. Har barns och spenabarns mun, har du berett en makt till att nedslå fienden och den hämndgirige. Barnaskapet är något ljuvligt. Låt aldrig lura av dig ditt barnaskap. Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni aldrig in i Guds rike. Låt oss be tillsammans. Herre, vad ljuvligt det är att du är fader till oss alla. Gud, du är inte en krävande fader och inte en tyrannisk fader. Men du är en fader som oupphörligt vill få fostra oss. Och vi ber att du föder en längtan hos oss, en kärlek till sanningen. Så att sanningen, var helst vi möter den, ska kunna ha en fostrande och utvecklande effekt i våra liv. Och vi önskar framför allt få bli präglade av det som är, så att säga, sanningens hjärtpunkt. Detta att du är stor och att vi är små. Att vi aldrig behöver trixa med det där och trolla med det där. Försöka bli stora i alla fall eller på olika sätt, utan att vi ska kunna förlösas in både i modighet och frimodighet. Just i litenheten, Herre. Därför så ber vi att du ska utgjuta barnaskapets ande över oss denna pingst. Så att vi får komma ut i Guds barns frihet. Guds barns frihet. Vi tackar dig, Herre, för att ditt rike är så ljuvligt annorlunda. Och att vi hela livet igenom är stadda på en upptäcktsfärd. När det gäller att urskilja ditt rike i den mångfald som ständigt kastar sig över oss. Vi vill lära av dig, till du är saktmodig och ödmjuk i hjärtat, Herre. Och låt din heliga ande få uppenbara för oss vem du är. Och att det får lov att landa i barnahjärtan. Amen.